Kapitel 11. Frågor och en ed. Luften i det väldiga stallet luktade av gammalt hö och hästspillning och blod och bränt kött. Alla dörrar var stängda. Luften kändes tjock. De två lyktor som var tända gav inte mycket ljus, så större delen av stallets inre låg i skugga. I de långa raderna med bås gnäggade hästarna oroligt. Mannen som hängde i handlederna från en av takbjälkarna jämrade sig tyst och hostade sedan strävt. Huvudet föll ner mot bröstet. Han var lång och muskulös men ganska illa medfaren. Plötsligt insåg sig Werner att hans bröstkorg inte rörde sig längre. Det glittrade rött och grönt från hennes juvelprydda ringar när hon gjorde en av med ett gest åt Royal. Den rödhåriga kvinnan drog upp mannens huvud igen och lyfte ena ögonlocket med tummen. Sen tryckte hon örat mot hans bröst utan att bry sig om träflisorna som satt instuckna i honom, ännu pyrande. Hon rätade på sig med ett äcklat ljud. Han är död, Severna. Vi borde ha överlåtit det här åt spjutjungfrurna eller svartögonen. Det var säkert av ren okunnighet vi hade ihjäl honom. Severna pressade ihop läpparna och rättade till sin sjal med rasslande armband. De täckte nästan hela hennes underarmar. En märkbar tyngd av guld, elfenben och ädla stenar. Men om hon kunnat skulle hon ändå ha burit alla hon ägde. Ingen av de andra kvinnorna sa någonting. Att förhöra fångar var inte någon uppgift som tillkom dem visa. Men Riel visste varför de måste göra det här själva. Mannen hade varit den enda överlevande av 10 ryttare som trott sig kunna besegra 20 spjutjungfrur bara för att de hade hästar. Han hade också varit den enda Sean Charnier som de tillfångatagit under de 10 dagar som gått sedan de kom till detta land. Han skulle ha överlevt om han inte kämpat så hårt mot smärtan, Riel, sa slutligen Sumerin och skakade på huvudet. Han var stark för att vara våtlänning, men han kunde inte tåla smärta. Hur som helst fick vi veta mycket. Severna sneglade på henne för att försöka se om hon var ironisk. Sumerin var lika lång som de flesta män och bar fler smycken om armarna och halsen än någon annan av de närvarande, förutom Severna själv. Eldstenar och smaragder, rubiner och safirer hängde så tätt att de nästan dolde en alldeles för fyllig barm som annars skulle varit halvt blottad med tanke på att blusen var uppsnörd nästan hela vägen ner till kjolen. Hennes sjal satt knuten om midjan och dolde ingenting. Ibland var det svårt för Severna att avgöra om kvinnan härmade henne eller tävlade med henne. Mycket, utbrast Mayra. I ljuset från lyktan som hon höll i handen såg hon ännu bistrare ut än vanligt, hur omöjligt det än verkade. Mayra kunde se en mörk sida hos middagssolen. Att hans folk har intagit en stad som heter Amador som ligger 2 dagsmarscher söderut, det visste vi. Det enda vi fick höra av honom var vilda historier. Arthur Hökvinge, va? Spjutjungfrurna borde ha fått behålla honom och göra vad som behövdes. Vill ni riskera att någon får veta allt för mycket, allt för snart? Severna bet sig ilsket i läppen. Hon hade nästan avslutat meningen med era idioter. Som hon såg det visste redan allt för många, allt för mycket. Däribland en del visa. Men hon kunde inte ta risken att stöta sig med de här kvinnorna. Åh, så det grämde henne. Folk är rädda. Hon behövde i varje fall inte dölja sitt förakt för detta. Det som gjorde henne så upprörd och förfärad var inte att de var rädda, utan hur få som ens försökte dölja det. Om vi låtit svartögonen eller stenhundarna eller till och med jungfrurna göra det, skulle de ha pratat om vad han sa. Det vet ni. Hans lögner skulle bara ha spritt ännu mer skräck. Det måste vara lögner. I Severnas tankar var ett hav likadant som de sjöar hon hade sett här i våtländerna. Med den enda skillnaden att man inte såg andra sidan. Om verkligen ytterligare 100 000-tals av dessa sjönsen var på väg, ens om de färdades över en så stor vattensamling så skulle någon bland de andra fångarna som hon hade förhört ha känt till det. Och inga fångar förhördes utan att hon var närvarande. Tion lyfte den andra lyktan och betraktade henne med sina grå ögon utan att blinka. Tion var nästan huvudet kortare än Sumerin, men likväl längre än Severna och dubbelt så bred. Hennes runda ansikte gav henne ofta ett milt uttryck, men det vore ett misstag att döma henne efter det. De gör rätt som är rädda, sa hon med en stämma hård som sten. Jag är rädd, och det säger jag utan skam. Även om Shonshen inte är fler än de som intog Amador, så är de många och vi få. Du har din sept omkring dig, Severna. Men var är min sept? Din vän, våtlänningen Kärdar och hans tama Eishir Dee skickade oss genom sina hål i luften för att dö. Var är resten av Shairo? Rial ställde sig trotsigt bredvid Tion. Strax fick de sällskap av Alaris som till och med nu lekte med sitt svarta hår för att dra uppmärksamheten till det. Om det nu inte var för att slippa möta Shevernas blick. Efter en liten stund sällade sig Mayra till den lilla samlingen med barsk uppsyn. Sen gjorde Mordara detsamma. Man skulle kanske ha kunnat kalla Mordara slank om hon inte varit ännu längre än Sumerin. Men nu var mager det bästa man kunde säga om henne. Severna hade trott att Mordara var hennes lika säkert som någon av ringarna på hennes finger. Lika säkert som hennes... Sumerin tittade på henne och suckade. Tittade på de andra. Sakta gick hon bort och ställde sig hos dem. Severna stod ensam kvar precis i utkanten av lyktornas ljuskrets. Av alla de kvinnor som bundits till henne genom mordet på The Shane var dessa de som hon litade mest på. För all del satt hon ingen större lit till någon, men hon hade varit säker på att Shamorin och Mordara var lika säkert bundna till henne som om de hade avlagt en vattened för att följa hennes befallningar. Och nu vågade de stirra anklagande på henne. Till och med Alaris slutade leka med håret och tittade upp. Severna mötte deras blickar med ett svalt, nästan hånfullt leende. Det här var inte rätt tillfälle att påminna dem om det brott som band dem samman. Den här gången skulle hon gå mjukare tillväga. Jag misstänkte att Kärdar kanske skulle försöka förråda oss, sa hon. Erkännandet fick Rial att spärra upp sina blå ögon och Tion öppnade munnen. Severna fortsatte utan att ge dem någon möjlighet att säga någonting. Skulle ni hellre ha stannat på Frändebarnes dolk och mött undergången där? Blivit jagade som djur av fyra klaner vars visa kunde göra sådana där hål utan att behöva färdskrinen. Istället befinner vi oss mitt i ett rikt, mjukt land. Till och med rikare än trädmördarnas land. Se vad vi har tagit på bara 10 dagar. Hur mycket mer skulle vi kunna få i en våtlandsstad? Fruktar ni Shonshen för att de är många? Kom ihåg att jag har tagit med mig alla visa som kan leda kraften i hela Shaidos klan. Att hon själv inte kunde leda kraften var någonting som hon sällan tänkte på nu. Snart nog skulle den bristen vara avhjälpt. Dessa våtlänningar kan aldrig uppbåda någon styrka som kan mäta sig med oss, även om de har flygande ödlor. Med en ljudlig fnysning visade hon vad hon ansåg om deras flygande ödlor. Ingen av dem hade sett någon, inte heller någon av spejarna. Men likväl hade alla fångar som de hade förhört varit fulla av befängda skrönor. När vi har hittat de andra septerna ska vi ta det här landet till vårt eget. Hela detta land. Vi ska utkräva en 10-faldig återbetalning från Eishedena. Och vi ska leta upp Kärdar som ska möta döden skrikande efter nåd. Detta borde ha ingjutit nytt mod i dem på samma sätt som hon varit tvungen att göra förut. Ingen av kvinnorna rörde en min. Ingen av dem. Och så är det Kar Akarn, sa Tion lugnt. Såvida du inte har gett upp dina planer att gifta dig med honom. Jag har inte gett upp någonting, svarade Severna irriterat. Mannen, och framförallt den makt som han förde med sig, skulle en dag bli hennes, på något sätt, vad som än krävdes. Hon fortsatte med mildare röst. Rand Althor är knappast vad vi behöver tänka på nu. I varje fall behövde inte de här blinda fånarna göra det. Med honom i sitt grepp skulle hon kunna göra precis vad som helst. Jag tänker inte stå här hela dagen och diskutera min brudkrans. Jag har betydligt viktigare saker att sköta. När hon stegade iväg genom dunklet på väg mot stalldörrarna slogs hon plötsligt av en obehaglig tanke. Hon var ensam med dessa kvinnor. Hur stor lit kunde hon sätta till dem nu? Minnet av The Shines död var blott allt för tydligt. Den visa hade blivit slaktad med hjälp av kraften. Av kvinnorna bakom henne, bland andra. Tanken fick hennes mage att knyta sig. Hon lyssnade efter prasslande steg i golvhalmen men hörde ingenting. Stod de bara där och tittade på henne? Hon vägrade att se sig om. Det var inte så svårt att fortsätta gå i samma stadiga takt. Hon tänkte inte dra skam över sig genom att visa sin rädsla. Men när hon sköt upp en av de höga dörrarna på de väloljade gångjärnen och steg ut i solljuset kunde hon inte låta bli att dra en lättad suck. Utanför stallet vankade Effalin med chauffan om halsen och bågen i sitt fodral på ryggen. Spjuten och läderskölden hade hon i handen. Den gråhåriga kvinnan vände sig tvärtom. Men hennes bekymrade min lättades bara upp en aning när hon såg Severna. Hon var ledare för alla Shaidos spjutjungfrur och lät ändå sin oro synas. Hon tillhörde inte Jumais sept men hade kommit med henne med ursäkten att Severna talade i klanhövdingens ställe tills en ny kunde väljas. Severna var övertygad om att Effalin misstänkte att detta aldrig skulle ske. Effalin visste var makten hade sitt säte och när hon skulle hålla tand för tunga. Begrav honom djupt och göm graven, sa Severna. Effalin nickade och gjorde ett tecken som fick spjutjungfrorna kring stallet att resa sig upp och följa henne in. Severna betraktade byggnaden med det spetsiga röda taket och blå väggarna. Sen vände hon sig mot fältet som bredde ut sig framför det. En låg stengärdsgård med en enda öppning precis framför stallet ringade in en rund, hårdtrampad jordyta som var kanske 100 steg tvärs över. Våtlänningarna hade haft inhägnaden att dressera hästar i. Hon hade inte kommit sig för att fråga de tidigare ägarna varför anläggningen låg så långt från allting annat och omgavs av träd som var så höga att Severna ibland inte kunde låta bli att stirra på dem. Men det ensliga läget passade hennes syften. Det var jungfrurna i Effalins grupp som hade tillfångatagit Shonshanien. Ingen annan än de som var här visste att han existerat och ingen skulle få veta det. Stod de visa och pratade där inne om henne inför jungfrurna? Vad sa de? Hon tänkte inte vänta på dem, inte på någon. Shamirin och de andra kom ut ur stallet just som hon börjat gå mot skogen och följde henne in bland träden, sinsemellan pratande om Shonshan, Kadar och vart resten av Shaido hade tagit vägen. De sa ingenting om henne, men det skulle de förstås inte göra när hon hörde på. Det som hon hörde fick henne emellertid att grimasera. Det fanns mer än 300 visa hos Jumai och varje gång 3 eller 4 av dem började prata var det samma sak. Var var resten av septerna? Hade Kadar varit ett spjut slungat av Randall Thor? Hur många var Shonshan och hade de verkligen ödlor som riddjur? Ödlor? De här kvinnorna hade varit med henne ända sedan början. Hon hade lett dem på vägen steg för steg. Men själva trodde de att de hade varit med om att planera varje nytt drag. Trodde att de visste vart de var på väg. Om hon förlorade dem nu. Skogen öppnade sig i en stor öppen plats där steninhägnaden framför stallet skulle ha rymts 50 gånger om.
Tjuvärna stannade upp för att blicka ut över platsen och kände hur det dåliga humöret rann av henne. I norr reste sig en rad låga kullar och bortom dem fanns molnkrönta berg. Väldiga vitpudrade stenmassor med mörkgrå stråk. Hon hade aldrig sett så många moln i hela sitt liv. På närmare håll bredde ett läger ut sig där tusentals jumai ägnade sig åt sina dagliga sysslor. Klingande hammarslag hördes från smedernas städ. Får och getter blev slaktade inför kvällsmålet och deras bräkande blandades med skrattet från lekande barn. Jumai, som hade haft mer tid på sig att förbereda flykten från frändebarnets dolk än de andra septerna, hade tagit med sig de jordar som de samlat in i Carhain och ökat på dem här. Många hade satt upp sina tält, men egentligen behövdes det inte. Den öppna ytan var nästan full av färgsprakande byggnader, lika många som i en stor våtlänningsby. Här fanns höga lador och stall, en stor smedja och låga tak där tjänarna hade bott. Alla målade i rött och blått. I mitten stod själva det stora taket, eller herrgården som det kallades. Det var tre våningar högt och kröntes av gröna tegelpannor. Väggarna var målade i en ljusare grön nyans med gula detaljer och hela byggnaden vilade på en bred konstgjord kulla av sten 10 steg hög. Jumai och Gaishaine rörde sig upp för den långa rampen som förde upp till herrgårdens port och syntes på de siliga balkongerna som kringgärdade huset. Stenmurarna och palatsen som hon sett i Carhain hade inte imponerat hälften så mycket på henne. Visserligen var den här byggnaden målad som en av de förvillades vagnar, men likväl var den helt fantastisk. Så många träd som det fanns här borde hon ha insett att människorna hade råd att bygga vad som helst i trä. Var det bara hon som kunde se hur dignande av rikedomar detta land var? Fler vitklädda gaishainer hastade runt på olika ärenden än 20 septer någonsin haft förut. Nästan hälften så många som det fanns jumai. Ingen klagade längre på att göra våtlänningar till gaishainer. De var så fogliga. En storögd yngling i grovt skräddad vit klädnad skyndade förbi med en korg i famnen, stirrade på människorna omkring sig och var nära att snubbla på kaftanens foll. Tjuvärna log. Ynglingens far hade kallat sig för förste av denna plats och skrävlat om att hon och hennes sept skulle jagas och slaktas som djur. Av barn, av alla upptänkliga saker. För dessa skändligheter. Men nu gick han i vitt och arbetade lika idogt som sin son, precis som hans hustru och döttrar och andra söner. Kvinnorna hade ägt många sköna smycken och vackra sidenplagg och Tjuvärna hade bara tagit det allra bästa själv. Ett yppigt land, så mjukt att det formligen flödade av kostbara oljor. Kvinnorna bakom henne hade stannat tvärt vid skogsbrynet för att prata sinsemellan. Hon hörde vad de pratade om, vilket fick hennes humör att sjunka igen. Hur många Aesir Daer som kämpar för dessa Shonshen, sa just Tion. Det måste vi ta reda på. Shomerin och Mordara mumlade instämmande. Jag tror inte att det spelar någon roll, inflikade Rial. Hon var i varje fall lika motvall som de andra som mot Tjuvärna. Jag tror inte att de tar till vapen såvida vi inte anfaller dem. Kom ihåg att de inte gjorde någonting förrän vi attackerade dem, inte ens för att försvara sig. Och när de gjorde det, sa Meira surt, dog 23 av oss. Och mer än 10 000 Algaiditsiswai kom aldrig tillbaka. Här har vi inte mer än en tredjedel av det antalet, inte ens om vi räknar med de broderlösa. Det sista ordet dröp av hån och förakt. Det var Randall Thors verk, sa Tjuvärna skarpt. Istället för att tänka på vad han gjort mot oss, tänk på vad vi kan göra när han är vår. När han är min, tänkte hon. Eishedena hade trots allt lyckats tillfångata honom och hålla honom fången så länge som de nu hade det. Och hon hade någonting som Eishedena inte hade. I annat fall skulle de ha använt det. Kom istället ihåg att vi var på väg att besegra Eishirjeerna ända tills han började strida på deras sida. Eishirjeer är ingenting. Inte heller nu verkade hennes försök att blåsa nytt mod i dem röna någon framgång. Det enda de kunde tänka på var att spjuten hade brutits när de försökte tillfångata Rand Althor och att de själva hade misslyckats. Mordara såg ut som om hon stirrade ner i en grav där hela hennes sept låg och till och med Tion skruvade oroligt på sig. Hon kom säkert ihåg att hon också hade sprungit som en skrämd killing. Visa, sa en mansröst bakom Cheverna. Jag har blivit skickad för att be om ett domslut. Omedelbart återvände lugnet till kvinnornas ansikten. Det Cheverna inte kunnat göra hade han gjort genom sin blotta närvaro. Ingen vis kunde tillåta att någon annan än andra visa bevittnade hur hon tappade självbehärskningen. Alarys slutade stryka sig över håret som hon hade dragit fram över axeln. Det var uppenbart att ingen av dem kände igen honom. Det trodde däremot Cheverna att hon gjorde. Han betraktade dem allvarsamt med gröna ögon som var mycket äldre än det släta anletet. Läpparna var fylliga, men på något sätt såg munnen ut som om han hade glömt hur man gör när man ler. Jag är Kinwin, visa. Jag tillhör Meradin. Jumai säger att vi inte får ta vår fulla andel av bytet från denna plats eftersom vi inte tillhör Jumai. Men egentligen beror det på att de skulle få mindre eftersom vi är två för varje Al-Gaiditsiswai som Jumai har här. De broderlösa ber om ert domslut i frågan, visa. Nu när de visste vem han var kunde vissa av dem inte dölja sin motvilja mot de män som hade övergett sin egen klan och sept för att komma till Shaido hellre än att kämpa för Rand Althor som var en våtlänning och därför i deras ögon inte kunde vara den sanne Kar Akarn. Tion uppvisade bara en totalt uttryckslös min, men Rials ögon blixtrade och Meira var på gränsen att göra en ilsken grimas. Det var bara Mordara som verkade begrunda hans ärende. Men hon skulle å andra sidan ha försökt medla mellan två tvistande trädmördare. Dessa sex visa kommer att avge sin dom efter att ha hört båda sidors talan, sa Cheverna, med ett allvar som väl kunde mäta sig med hans. De andra kvinnorna såg på henne. De lyckades nätt och jämt dölja sin förvåning över att hon inte tänkte delta i beslutet. Det var hon som hade sett till att Jumai fick med sig 10 gånger så många av Meradin som någon av de andra septerna. Hon hade faktiskt misstänkt att Kardar skulle göra någonting, om än inte just det som skedde, och hade velat ha så många spjut som möjligt kring sig. Dessutom kunde de alltid få dö istället för Jumai-krigare. Hon låtsades förvånad över de andras förvåning. Det skulle inte vara rättvist om jag deltog eftersom min egen sept är inblandad, sa hon innan hon återvände sig mot den grönögde. De kommer att avge en rättvis dom, Kinwin, och jag är säker på att de kommer att tala till Meradins fördel. Hon fick en rad hårda blickar av de andra kvinnorna innan Tion med en abrupt gest tecknade åt Kinwin att gå före. Han fick slita blicken från Cheverna för att kunna lyda. Med ett svagt leende. Det var henne han hade stirrat på, inte som Erin. Såg hon dem försvinna in i människovimlet runt herrgården. Hur mycket de än ogillade de broderlösa. Och trots att hon öppet hade förutsagt att de skulle ge dem rätt, fanns en stor möjlighet att de skulle döma till deras fördel. Hur det än blev skulle Kinwin komma ihåg vad hon sagt och berätta det för de andra i sin så kallade orden. Jumai hade hon redan i tryggt förvar, men allt som knöt Meradin fastare till henne var välkommet. Cheverna vände om och gick in bland träden, men inte mot stallet den här gången. Nu när hon var ensam kunde hon ta itu med någonting som var mycket viktigare än de broderlösa. Hon förde handen till korsryggen där hon hade ett föremål instucket innanför kjolen, dolt av sjalen. Hon skulle ha känt om det hade glidit allra minsta, men ville röra vid den släta ytan med fingrarna. Ingen av de visa skulle våga tänka att de var för mer än hon när hon väl gjort bruk av denna sak, vilket kanske skulle ske idag. Och en dag skulle den göra Rand Alfor till hennes. Om nu Kärder hade ljugit om en sak hade han kanske ljugit om fler. Galina Kaspern blängde genom en suddig slöja av tårar på den visa som skärmade av henne. Som om nu skölden den slanka kvinnan upprätthöll skulle behövas. Just nu skulle hon inte ens ha förmått omfamna urkällan. Belinde, som satt med korsade ben mellan två hukande spjutjungfrur, rättade till sjalen med ett leende som om hon visste vad Galina tänkte. Hon hade ett smalt, rävaktigt ansikte med hår och ögonbryn som blekt till en nästan vit färg av solen. Galina önskade att hon hade krossat skallen på den visa istället för att bara ge henne en örfil. Det hade inte varit fråga om något flyktförsök utan bara vanmakten som hade övermannat henne. Hennes dagar började och slutade i utmattning, varje dag värre än den förra. Hon kunde inte minnas hur länge sedan det var som de hade dragit på henne den grova svarta yllekaftanen. Dagarna flöt samman som en ändlös flod. En vecka, en månad, kanske inte så länge, säkert inte mer. Hon önskade att hon aldrig hade rört vid Belinde. Om inte kvinnan hade tryckt in en trasa i munnen på henne för att tysta hennes gråt skulle hon ha bett om att få bära stenar igen eller flytta en hög småsten en och en eller någon annan av de tortyrmetoder som de fyllde hennes tid med. Vad som helst hellre än detta. Det var bara Galinas huvud som stack upp ur den tjocka lädersäcken som var upphängd i en tjock gren på en ek. Rakt under säcken stod ett fyrfat av brons med pyrande kol som hettade upp luften i säcken. I denna svidande hetta satt hon hopkrypen med tummarna fastbundna vid tårna och svetten drypande om sin nakna kropp. Det blöta håret låg klistrat mot hennes ansikte och när hon inte snyftade flämtade hon efter luft med uppspärrade näsborrar. Inte desto mindre skulle detta ha varit bättre än det ändlösa, meningslösa, slitsamma knog hon brukade få hålla på med om det inte varit för en enda sak. Innan Belinde drog ihop säcken under hakan på henne hade hon tömt en påse med något fint puder över henne. Så snart hon började svettas hade huden börjat svida som när man fick peppar i ögonen. Det kändes som om det täckte henne från axlarna och ner och ljus så det brände. Att hon åkallade ljuset var ett mått på hur desperat hon var. Men hur de än försökt hade de inte lyckats knäcka henne. Hon skulle bli fri. Det skulle hon, och så snart hon blev det skulle dessa vildar få betala igen i sitt eget blod. Floder av blod, oceaner. Hon skulle låta flå dem levande allesammans. Hon kastade bak huvudet och tjöt. Trasan som var intryckt i hennes mun dämpade ljudet, men tjöt gjorde hon. Hon visste inte själv om det var ett vredesvrål eller ett skrik efter nåd. När skriket tonade ut och hennes huvud sjönk ned igen var Belinde och spjutjungfrurna på fötter. Cheverna var också där. Galina försökte hejda sina snyftningar inför den gyllenblonda kvinnan men kunde lika gärna ha försökt plocka solen från himlen med bara fingrarna. Hör hur hon gnäller och snörvlar, fräste Cheverna som kommit fram för att titta upp på henne. Galina försökte fylla sin egen blick med lika stort förakt. Cheverna hade på sig smycken så att det skulle ha räckt till 10 kvinnor. Blusen var uppsnörd så att barmen skulle ha varit nästan helt bar om det inte vore för alla dessa omaka halsband. Och så fort en man tittade på henne andades hon djupare. Galina försökte verkligen, men det var svårt att uppbåda något förakt när tårarna rann ut efter hennes kinder tillsammans med svetten. Hon grät så att hon skakade, vilket fick säcken att gunga. Den här datsangen är seg som en gammal tacka, skrockade Belinda. Men jag har alltid ansett att även den segaste gamla tacka går att möra upp om man kokar henne sakta med rätt kryddor. När jag var spjutjungfru brukade jag koka stenhundar möra.
Galina slöt ögonen. De skulle få betala med oceaner av blod för.
Det ryckte till i säcken och Galina slog upp ögonen när den började sänkas ner. De båda spjutjungfrorna hade knutit loss repet som löpte över trädgrenen och lät henne nu sakta sjunka mot marken. Hon gjorde ett hysteriskt försök att titta ner och började nästan snyfta igen, den här gången av lättnad när hon såg att de hade ställt fyrfatet åt sidan. Med Belindes prat om matlagning. Det skulle bli Belindes öde, bestämde Galina, bunden vid ett spett och vriden över sakta eld tills det rann om henne, till att börja med. Med en duns som fick Galina att stöna till slog säcken i marken och välte över ända. Jungfrun har skällt ut henne på den bruna undervegetationen som om hon varit en säck potatis. De skar av rämmarna om hennes tummar och tår och drog ut munkaveln mellan hennes tänder. Smuts och döda löv fastnade i svetten som täckte hennes skinn. Hon önskade innerligt att hon kunnat ställa sig upp och stadigt möta deras blickar. Istället tog hon sig upp på alla fyra och grävde ner fingrarna i skogsmyllan. Om hon reste sig mer skulle hon inte kunna låta bli att försöka stryka bort svedan från sin flammande röda hud. Hennes svett kändes som saften av ispepparfrukter. Det enda hon kunde göra var att ligga där på knä och skälva. Försöka få tillbaka lite fukt i munnen och dagdrömma om vad hon skulle göra med dessa vildar. Jag trodde att du var starkare än så här, sa Sjöverna ovanför henne med tankfull röst. Men Belinda har kanske rätt. Kanske är du tillräckligt uppmjukad nu. Om du svär att lyda mig kan du få sluta vara Datsang. Du kanske inte ens behöver vara Guy Shine. Svär du att lyda mig i allt?
Ja, det hesa ordet lämnade Galinas läppar utan tvekan. Men innan hon kunde säga mer var hon tvungen att svälja. Jag ska lyda dig, det svär jag.
Och lyda skulle hon, tills hon fick det tillfälle hon behövde.
Var detta allt som behövdes? En ed som hon gladligen skulle ha svurit redan den första dagen.
Sjöverna skulle få lära sig hur det kändes att hänga över ett fyrfat. Åh ja, hon skulle. I så fall har du säkert ingenting emot att avlägga din ed med den här i handen, sa Sjöverna och slängde någonting framför henne på marken.
Det kröp i skinnet på Galina när hon fick se vad det var. En stav med färgen av polerat elfenben. En fot lång och inte tjockare än hennes handled. Sen såg hon de slingrande tecken som var ingraverade i den ände som låg mot henne. Siffror av det slag som användes i sagornas ålder. Först hade hon trott att det var edsstaven. Att Sjöverna på något sätt lyckats stjäla den från Vita tornet. Också på den fanns tecken graverade. Men där var siffran 3, vilket somliga trodde stod för de 3 ederna. Det var inte säkert att den här staven var vad den såg ut som. Inte riktigt säkert. Likväl skulle hon inte ha stelnat till ens om det varit en kapporm från Dränkta landet som legat hopringlad framför henne.
Det var en vacker ed, Sjöverna. När hade du tänkt berätta om den för oss andra?
Rösten fick Alina att titta upp med ett ryck. Den skulle ha slitit hennes blick från en kapporm också. Ferrava uppenbarade sig mellan träden i spetsen för ett dussin visa. De gjorde halt bakom henne, vända mot Sjöverna. Alla de närvarande kvinnorna, utom de båda spjutjungfrorna, hade varit med när Galina dömts till att bära den svarta kaftanen. Ett ord från Ferrava och en kort nick från Sjöverna fick jungfrorna att hastigt dra sig tillbaka. Svetten forsade fortfarande fram ur Galina, men plötsligt kändes luften kall. Sjöverna sneglade på Belinda, som dock undvek att möta hennes blick.
Tjuvärnas läppar kröktes i en vild, föraktfull grimas och hon satte händerna stadigt i sidorna. Galina förstod inte hur hon, en kvinna som inte kunde leda kraften överhuvudtaget, fann mod till detta. Några av dessa kvinnor ägde en långt ifrån föraktlig styrka. Nej, om hon skulle kunna fly och få sin hämnd kunde hon inte kosta på sig att tänka på dem som simpla vildbrukare. Therava och Somerin var starkare än någon kvinna i tornet och båda kunde utan bekymmer ha blivit Aes Sedair. Men Tjuvärna mötte dem med trotsig blick. Det gick tydligen snabbt att skipa rättvisa, sa hon med en ton lika torr som dammet på marken. Det var en enkel sak, sa Tion stillsamt. Meradin fick vad som rättligen tillkom dem. Och fick veta att de fick det trots ditt försök att påverka oss, tillade Real med viss hetta. Detta gjorde Tjuvärnas min än vildare. Therava tänkte dock inte låta sig avledas från sina planer. Med ett snabbt steg var hon framme hos Galina, grep en handfull av hennes hår och slet upp henne på knä med huvudet böjt bakåt. Therava var säkert huvudet kortare än den längsta av de närvarande kvinnorna, men likväl tonade hennes gestalt upp sig högre än de flesta mäns och hon stirrade ner på Galina med en hög blick som svepte bort alla tankar på hämnd eller trots. De vita strimmorna i hennes mörkröda hår framhävde bara myndigheten i hennes drag. Galina knöt händerna mot låren, knöt dem så hårt att naglarna grävdes in i handflatorna. Inför Theravas blick förbleknade till och med den brinnande svedan i hennes hud. Hon hade haft dagdrömmar om att knäcka varenda en av dessa kvinnor. Drömt om hur hon fick dem att tigga om att få dö och sen skrattande förvägrade dem denna nåd. Hon hade drömt om allihop utom Therava. På nätterna hemsökte Therava hennes drömmar. Det enda Galina kunde göra var att försöka fly och det enda sättet att fly var att vakna med ett skrik. Starka män och starka kvinnor hade knäckts under Galinas hand. Men nu stirrade hon storökt upp på Therava och gnydde. Den här har ingen heder att dra skam över, nästan spottade Therava fram. Ge henne till mig om du vill ha henne knäckt, Tjuvärna. När jag är färdig kommer hon att vara lydig utan att din vän Kärdars lilla leksak behövs. Tjuvärna svarade med hetsig stämma, förnekade att hon skulle vara vän med denne Kärdar. Vem nu det kunde vara. Real genmälde ilsket att det var Tjuvärna som hade fört honom till dem. Andra började diskutera huruvida bindaren skulle fungera bättre än färdskrinet. En liten del av Galinas medvetande lystrade vid omnämnandet av detta färdskrin. Hon hade hört dem prata om det förut, längtade efter att få se på det, känna på det, om så bara för ett ögonblick. Med en Tir an Greal som satte en i stånd att färdas, hur begränsad dess funktion än var, skulle hon kunna. Inte ens hoppet om att kunna fly förmådde tränga undan tankarna på vad Therava skulle göra med henne om de andra bestämde sig för att låta kvinnan få som hon ville. När den visa med hökblicken släppte hennes hår för att blanda sig i diskussionen slängde sig Galina mot staven och landade platt på magen. Vad som helst, till och med att behöva lyda Tjuvärna, var bättre än att bli överlämnad till Therava. Om hon inte varit avskärmad skulle hon själv ha lett kraften in i staven så att den började verka. Hon hade knappt hunnit lägga fingrarna om den släta staven förrän Therava satte ner foten på dem och fick hennes händer att hårt och smärtsamt tryckas mot marken. Ingen av dem visade så mycket som sneglade på henne där hon låg och vred sig i sina vanmäktiga försök att dra sig loss. Hon kunde inte förmå sig att dra för hårt. Visserligen hade hon vaga minnen av en tid då hon fått härskare och regenter att blekna av skräck. Men nu vågade hon inte rubba den här kvinnans fot. Om hon ska svära någonting, sa Therava med en hård blick på Tjuvärna, så borde det vara att lyda alla oss som är samlade här. De andra nickade och en del lät höra instämmande kommentarer, alla utom Belinda som såg tankfull ut. Severna återgäldade Theravas blick med en precis lika hård. För all del, sa hon slutligen, men först och främst mig. Jag är inte bara vis, jag talar även som klanhövding. Theravas läppar kröktes i ett tunt leende. Du gör det, ja. Hon skulle lyda två av oss före de andra, dig och mig. Severnas min förblev precis lika trotsig, men hon nickade motvilligt. Först då lyfte Therava foten. Shidas ljus omvärvde henne och ett flöde av ande rörde siffrorna i änden av staven som Galina höll i båda händerna, precis som man gjorde med edstaven. Galina tvekade ett ögonblick, böjde sina mörbultade fingrar. Den kändes som edstaven också. Inte riktigt som elfenben, inte riktigt som glas, men tydligt sval mot handflatorna. Om det var en edsstav som den i vita tornet, kunde hon använda den för att upplösa alla eder som hon svor nu. Om hon nu skulle få tillfälle att göra det. Hon ville inte ta risken att detta aldrig skulle ske, ville i vilket fall som helst inte svära att lyda Therava. Tidigare i hennes liv hade det alltid varit hon som utdelat befallningarna. Sen hon blev tillfångatagen hade hennes liv varit ett enda elände. Men Therava skulle göra en knähund av henne. Men om hon vägrade svära skulle de då låta Therava knäcka henne. Hur hon än sökte inom sig kunde hon inte hitta minsta gnutta tvivel på att kvinnan skulle lyckas med det. Fullständigt. Vid ljuset och vid mitt hopp om frälsning och att få födas på nytt. Hon trodde inte längre på ljuset eller hoppet om frälsning och egentligen skulle det räcka med ett enkelt löfte. Men de väntade sig en kraftfull led. Svär jag att lyda alla här närvarande visa och främst bland dem Therava och Severna. Galinas sista hopp om att denna bindare skulle vara någonting annat försvann när hon kände hur eden la sig om henne som om hon plötsligt fått på sig en lite för snäv klädnad från gässan till fotsulorna. Hon kastade bak huvudet och skrek. Delvis berodde det på att det plötsligt kändes som om svedan i hennes hud trycktes djupt in i hennes kropp, men mest var det ren förtvivlan. Tyst, sa Therava vast. Jag vill inte höra på ditt tjut. Galina bet ihop så snabbt att hon nästan bet sig i tungan och kämpade för att svälja sina snyftningar. Det var omöjligt att göra någonting annat än lyda. Therava blickade ner på henne med rynkade ögonbryn. Låt oss se om det här verkligen fungerar, muttrade hon och böjde sig närmare. Har du haft några planer på att utsätta någon av dem visa här för våld? Svara sanningsenligt och be om att bli bestraffad om du har gjort det. Straffet för att utöva våld mot en vis, tillade hon som i förbigående, kan vara att bli slaktad som ett djur. Hon drog talande pekfingret över halsen och grep sedan om skaftet till sin slidkniv med samma hand. Galina svalde luft i skräckslagen panik och skyggade undan från kvinnan. Hon kunde emellertid inte slita blicken från Theravas ögon och hade ingen möjlighet att stoppa orden som hackade fram mellan hennes tänder. Det har jag. Mot er allihop. Straffa mig för det. Snälla. Skulle de döda henne nu? Efter allt det hon gått igenom. Skulle hon dö här och nu? Tydligen gör den här bindaren trots allt vad din vän sa att den skulle, Severna. Therava tog staven från Galinas slappa fingrar, rätade på sig och stack den innanför skärpet. Och tydligen ska du få gå i vitt trots allt, Galina Kaspan. Av någon anledning log hon belåtet åt detta. Men hon hade fler befallningar. Du ska uppträda ödmjukt så som det tillkommer en Gaishain. Om så ett barn säger åt dig att hoppa så hoppar du, såvida inte någon av oss har sagt någonting annat. och du ska inte vidröra Saidar eller leda kraften om inte någon av oss befaller dig att göra det. Släpp skölden runt henne, Belinda. Skölden försvann och Galina låg där på knä, hålögt stirrande. Precis utom synhåll skimrade urkällans förföriska sken. Men hon var lika oförmögen att viröra den som att få ett par vingar att växa ut på ryggen. Det rasslade om armbanden när Cerverna ilsket rättade till sin sjal. Du tar dig för stora friheter, Therava. Den där är min. Ge mig den. Hon sträckte fram handen. Men Therava la bara armarna i kors under brösten. Vi har hållit möten bland de visa, sa hon till Cerverna. Vi har enats om vissa beslut. Kvinnorna som hade kommit tillsammans med henne samlades bakom henne och Belinda skyndade att sälla sig till dem. Utan mig, fräste Cerverna. Vågar någon av er fatta ett beslut utan mig? Rösten var lika stark och stadig som förut, men hon kastade en hastig blick på staven innanför Theravas skärp och Galina tyckte sig se en orolig glimt i hennes ögon. En annan gång skulle detta ha glatt henne storligen. Det var ett beslut som måste fattas utan dig, sa Tion med uttryckslös röst. Som du så ofta påpekar talar du som klanhövdingen, tillade Amoris med en retfull glimt i de stora grå ögonen. Ibland måste de visa talas vid utan att någon klanhövding hör på, eller någon som talar som hövdingen. Vi bestämde, sa Therava, att på samma sätt som en klanhövding måste ha en vis som rådgiverska, måste du också ta emot råd från en vis. Jag ska bli din rådgiverska. Cerverna drog åt sjalen kring sig och studerade kvinnorna som stod framför henne. Hennes min var outgrundlig. Hur lyckades hon med det? Det var lika lätt för dem att krossa henne som att krossa ett ägg med en hammare. Och vad är det för råd du vill ge mig, Therava, sa hon slutligen med iskall stämma. Det råd jag ger är att vi ger oss av utan dröjsmål, svarade Therava, precis lika sval som Cerverna. Dessa tjornsen är både för nära och för många. Vi borde ta oss norrut till det som kallas Dimbergen och upprätta en boplats där. Därifrån kan vi skicka ut patruller för att söka rätt på de andra septerna. Det kan ta lång tid att återförena Shaido, Cerverna. Din våtlänningsvän kanske har spritt ut oss till världens 9 hörn. Tills vi lyckats med det är vi sårbara. Vi ger oss av imorgon. Om Galina inte varit säker på att hon kände Cerverna utan och innan skulle hon ha trott att det fanns en gnällig ton tillsammans med ilskan i hennes röst. De gröna ögonen blixtrade. Men vi beger oss österut. Det är också bort från Tjornsen och i de trakterna råder sådant tumult att det bara är att plocka vad man önskar. Efter en lång tystnad nickade Therava. Österut. Hon uttalade ordet med mjuk röst. Mjukt som siden svept om kallt stål. Men kom ihåg att klanhövdingar som allt för ofta vägrat lyda de visas råd har fått ångra det. Det får kanske du också. Hennes min var precis lika hotfull som rösten, men Cerverna skrattade. Det finns en sak du ska komma ihåg, Therava, och det gäller er allihop. Om jag blir lämnad åt gamarna så blir ni det också. Det har jag försäkrat mig om. De andra kvinnorna utbytte oroliga blickar, alla utom Therava. Och Mordara och Norle rynkade pannorna. Där hon låg hopsjunken på sina knän och förgäves försökte lindra svedan i skinnet med händerna kom Galina på sig själv med att undra vad dessa hot egentligen innebar. En liten tanke som slingrade sig in genom bitterhet och självömkan. Allt som kunde användas mot dessa kvinnor skulle vara välkommet, om hon vågade använda det. Det var en bitter tanke. Plötsligt insåg hon att himlen blev allt mörkare.
Böljande moln kom vällande från norr, grå och svarta om varandra och dolde solen. Och från molnen föll snö som virblade i luften. Inte en enda flinga nådde marken. De flesta kom inte ens så långt som till trädtopparna. Men Galina gapade lika stort ändå. Snö! Hade mörkrets första av någon anledning släppt sitt grepp om världen. De visa stirrade också upp i himlen som om de aldrig hade sett moln förut och än mindre snö. Vad är detta, Galina Kaspern? Frågade Thurava uppfordrande. Tala om det ifall du vet. Hon vände inte blicken från skyn förrän Galina sa att det var snö. När hon gjorde det var det med ett skratt. Jag trodde alltid att männen som gav sig av för att straffa laman trädmördare ljög när de talade om snö. Det här skulle inte kunna sätta hinder i vägen för en mus. Galina, som varit nära att börja förklara om snöfall och vinter, bet ihop käkarna, förskräckt över den instinktiva impulsen att vara till lags. En annan sak som förskräckte henne var den lilla behagliga pirrning det gav henne att undanhålla Thurava denna kunskap. Jag är Röde Ajas överhuvud, påminde hon sig själv. Jag sitter i Svarta Ajas högsta råd. Det lät som lögner. Det här var inte rättvist. Om vi är färdiga här, sa Severna, så tar jag med mig Gaishainen till det stora taket och ser till att hon blir klädd i vitt. Ni kan stå kvar här och stirra på snön om ni vill. Hennes röst var len som nykärnat smör och man skulle aldrig ha trott att hon bara ett par minuter låtit som om hon var redo att mörda. Hon la sjalen till rätta över armbågarna och rättade till några av sina halsband. Av allt att döma helt uppslukad av dessa sysslor. Vi tar hand om Gaishainen, sa Thurava med precis lika mjuk stämma. Eftersom du talar som klanhövdingen har du en lång dag och större delen av natten framför dig om vi ska komma härifrån imorgon. Det blixtrade till i Shevernas ögon igen, men Thurava knäppte bara med fingrarna och gjorde en skarp gest åt Galina innan hon vände sig om för att gå. Följ med, sa hon, och se inte så trumpen ut. Med nedböjt huvud kravlade sig Galina upp på fötter och skyndade efter Thurava och de andra kvinnorna som kunde leda kraften. Trumpen? Kanske hade hon sett arg ut, men aldrig trumpen. Hennes tankar for runt som råttor i en bur, utan hopp om att hitta någon utväg. Det måste finnas någon. Det bara måste. En tanke som dök upp mitt i villervallan fick henne nästan att börja gråta igen. Var Gaishainernas kaftaner mjukare än den sträva svarta ylleklädnad hon hade varit tvungen att ha på sig hittills? Det måste finnas en utväg. När hon kastade en hastig blick bakåt såg hon att Severna fortfarande stod där och blängde efter dem mellan träden. Ovanför dem böljade molnen och den fallande snön smälte lika snabbt som Galinas hopp.